Podplay.
Brasiliens regnskog bränns ner för att skapa betesplatser åt nötkreatur. Och det med president Bolsonaros goda minne. Vad får Brasiliens hantering av Amazonas för konsekvenser lokalt och globalt? Och varför brinner regnskogen just nu? Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Holago.
Det svider lite i ögonen att stå här mitt i Amazonas. Får röken i ögonen av regnskogen som brinner upp. Och den här doften har bränt överallt. Och inte ett enda fågeldjur. Det är helt knäpptyst. Det är bara detta sprakande.
Ja, så här lät det när DNs Latinamerika-korrespondent Henrik Brandau Jönsson rapporterade från en av många bränder i Amazonas nyligen. Och nu har jag med mig Henrik. Hej!
Hej, hej.
Och för transparensens skull ska vi säga att du just nu inte befinner dig hemma i Brasilien utan är på semester i Malmö.
Precis, det stämmer.
Ja. Och innan du fick ta ledigt så besökte du alltså Amazonas tillsammans med vår fotograf Lotta Herdelin. Vad var det som mötte er där?
Alltså, vi kom ju till Amazonas mitt under brandsäsongen som man kallar det. Och det är ju så att Amazonas har ju torrperiod, börjar någon gång i maj-juni. Och då så skövlar man, passar på att skövla då så att man fäller träden och så låter man solen torka löv och grenar och sånt där. Och då när det är riktigt, riktigt torrt så sätter man fyr. Och det är det som sker just nu, augusti fram till september, så kommer man fortsätta sätta fyr på de här stockarna för att de ska brinna upp så att man kan så gräs och släppa ut boskap på markerna.
Vi ska återkomma till diskussionen som det här ger upphov till i Brasilien och över hela världen. Men jag skulle bara vilja fråga först, du har ju besökt Amazonas runt 25 gånger under
20 års tid, ja.
Ja. Hur har området förändrats genom de här åren?
Alltså det har ju alltid skövlats. Det har liksom pågått en skövling. Man tuggar sig in alltså söderifrån där det finns vägar så tuggar man sig in i Amazonas. Det pågått. Men vad som har hänt nu är att den har blivit mer kriminell. Alltså det är mer organiserat. De är beväpnade. De har ju då uppbackning av presidenten Bolsonaro så att de känner ju att det råder liksom strafffrihet.
Vilka är de?
Det är boskapsskövlar, alltså boskapsuppfödare som skövlar. Det är därför man skövlar skogen, det är ingen annan anledning. Och de passar ju på nu för att de har liksom Bolsonaro i ryggen, han stödjer dem och då fortsätter de att skövla. Och så finns det då inte något miljöskydd, för tidigare så har det ju varit alltså Naturskyddsverket i Bama och den federala polisen kan gripa in, men under pandemin så har de liksom inte kunnat arbeta. Och de har också liksom, Bolsonaro har ju bytt ut cheferna på Naturskyddsverket, så det finns ju inte samma vilja som tidigare att hindra den illegala skövlingen, så det är nästan fritt fram att skövla.
Amazonas regnskog sträcker sig ju över 9 länder, inte bara Brasilien alltså, och har en yta på runt 5,5 miljoner kvadratkilometer. Och regnskogen kallas ju ibland för jordens lungor på grund av sin förmåga att absorbera koldioxid. Vad betyder Amazonas för hela planetens miljö och klimat skulle du säga?
Ja, alltså man skulle kunna kalla Amazonas för världens luftkonditioneringsaggregat. Den reglerar alltså jordens klimat, gör att det blir svalare, hindrar eller dämpar den globala uppvärmningen. Så att Amazonas är det liksom egentligen världens viktigaste klimatmaskin som ska hålla liksom klimatet i balans. Vad som tyvärr har hänt nu på grund av de här bränderna, det är att regnskogen binder inte lika mycket koldioxid som tidigare, utan nu släpper den faktiskt ut mer än den binder. Så att det som man kallar för brytpunkten, the tipping point, den är tyvärr passerad. Så att Amazonas håller på att bli en miljöbov istället för att liksom rädda vårt klimat och dämpa den globala uppvärmningen.
Och varför får vi den effekten i takt med avverkningen? Vad är det som händer?
Ja, det vad som händer det är ju att när du sätter fyr på skogen så släpps det ut väldigt mycket koldioxid. Och sen så finns det ju mindre träd då, i och med att det fälls träd så är det mindre träd som kan binda koldioxiden. Så att det är liksom, det blir liksom dubbel effekt där, va? Så det är dubbelt dåligt om man kan säga så.
Du nämnde här att det är boskapsuppfödarna som ligger bakom de här bränderna och att det görs i kommersiellt syfte. Vi ska höra en av de boskapsuppfödarna som du har mött, Onei Rosato. Och han försvarar bränderna.
Vad vill säga att dessa personer lá fora reclamando do Brasil por causa do Amazonas?
Eles não sabem o que estão falando. Eles não sabem. Eles têm cuidado deles. A Amazônia é brasileira, quem cuida é o Brasil. Cada tem sua culpa, não tem? Por que eles desmataram deles? Agora está na hora deles fazer a floresta deles, né? Eles já desmataram.
Henrik, berätta vad Onei Rosato svarar på din fråga om hur andra utanför Brasilien ser på Amazonasfrågan.
Ja, alltså han blir lite stött. Alltså för han ser det som att Amazonas är brasilianskt. Vi ska ta skit i Amazonas. Det är, alltså han menar att vi i Europa, vi högg ner vår skog. Nu har Brasilien rätt att hugga ner sin skog. Och han menar då att miljöorganisationer, de har ingen aning om vad de pratar om. Så att han är inte alls medveten och ser någon skuld i klimatförändringar, den globala uppvärmningen. Utan han ser det som en företagsverksamhet. De har rätt att hugga ner skogen för att tjäna mer pengar och sälja nötkött till världen.
Hur utbredd är den här hållningen i Brasilien?
Ja, alltså alla boskapsuppfödarna står ju bakom detta här. För att grejen är ju det som är lite klurigt är ju att det finns ju annan mark i Brasilien. Brasilien är världens femte största land. Men i andra delstater då måste du köpa marken av staten och betala pengar för den och liksom bedriva vanligt jordbruk. I Amazonas där staten inte är så närvarande, där snor man marken, man stjäl marken. Alltså man åker ut, det här är mitt, och så hängnar man in det och så fäller man skogen. Så det blir väldigt, väldigt billigt för dem. Så att de får liksom marken gratis, de får ju kostnader av vad det kostar att skövla. Men den enda kostnaden är egentligen att köpa boskapen och så det här gräset som är väldigt billigt. Så att de blir väldigt rika. Så att det är alla boskapsuppfödare, de är ju för detta här. Och även många av de här Bolsonaro-anhängarna, för de menar att det här gynnar Brasiliens ekonomi.
Men hur kommer det sig att det är så att man bara kan appropriera mark hur som helst på det sätt som du beskriver i alla fall?
Ja, alltså dels är det på grund av att Brasilien är så stort land så att det är så stora ytor så att myndigheterna är inte närvarande. Och då har de har ju varit det tidigare, men nu under Bolsonaro så är de absolut inte närvarande. Så miljöskyddet fungerar inte. Och sen så finns det liksom någon slags gammal idé om att det här är nybyggare, de bryter ny mark och ungefär som det var i USA liksom för 100 år sedan i Kalifornien. De är nästan liksom nationella hjältar som liksom, får liksom Brasilien att fungera bättre.
Boskapsuppfödarna har alltså stöd av president Bolsonaro. Hur yttrar sig det här stödet konkret?
Ja, alltså han säger ju att vamos trabalhar, vai trabalhar, vi ska arbeta. Och arbeta, då menar han liksom, ja, skövla och se till och så gräs och få ut den här boskapen. Så att Bolsonaro ser ju de här som hjältar, de som skövlar, de skapar liksom ett moderna Brasilien, ett Brasilien som kan sälja mer nötkött, generera mer ekonomi, mer pengar. Så att han uppmuntrar dem. Och sen är det också lite macho. Så här, det är ju män där uppe i regnskogen. Och Bolsonaro tror ju också det här. Liksom, det är männen som ska bryta den vilda djunglen. Så att han får liksom även ett sånt, boskapsförförarna får även ett sånt stöd från honom.
Men det är ju inte alla som stödjer den här utvecklingen och att regnskogen skövlas. Hur ser de ideologiska skiljelinjerna ut i Brasilien när det gäller bränderna och skogens framtid?
Ja, alltså det har ju varit så att när Brasilien då styrdes av arbetarpartiet Lula da Silva så fanns det liksom ett mer medvetande om regnskogen och miljön. Men det var ju inte så att det var ju himmel då utan det skövlas ju ändå. Men miljöskyddet var bättre. Men nu så har det här blivit, alltså nu pratar jag liksom om de senaste åren, så har det ju blivit så att Lula da Silva då från Vänsterpartiet, Arbetarpartiet, han har ju börjat bry sig mer om miljön. Så att nu är det ju val nästa år i Brasilien och då kommer Amazonas för första gången egentligen bli en fråga. Och inte fråga dem att utöka skövling utan att stoppa den. Så det har blivit, det kommit upp agendan tack vare omvärldens agerande, så har liksom Brasilien sakta men säkert insett att nej, vi måste skydda Amazonas. Och det är ju då främst folk som röstar då på det här arbetarpartiet, alltså inte Bolsonaro-anhängare, utan det är mer folk som ligger till mitten och vänster, och det är framförallt unga människor som bryr sig.
Vi ska ta en kort paus och sen prata om Amazonas ursprungsbefolkningar som organiserat sig mot skövling och bränder av skogen.
Eles desmatam para ganhar dinheiro. É a ganância, né? Porque essas pessoas, por exemplo, se tu pegar Rondônia, os proprietários de terra não precisariam desmatar mais nada. O que tem desmatado já era suficiente para ter uma boa produção, uma excelente produção. Mas a ganância faz com que essas pessoas cada vez desmatem mais, avancem sob a floresta, destruindo a floresta.
De skövlar för att tjäna pengar. Allt handlar bara om girighet. Boskapsuppfödarna i Rondônia behöver inte skövla mer mark. De har tillräckligt och får bra avkastning. Men girigheten gör att de vill ha mer och mer och därför förstör de regnskogen. Ja, det säger Neijinia Cardoso, talesperson för urfolksorganisationen Canindé, som hjälper ursprungsbefolkningen att skydda sina reservat mot vita farmare som utan tillstånd placerar ut boskap och avverkar skog. Henrik Brandau Jönsson, det här klippet kommer från en intervju som du har gjort. Vilket utrymme har frågan om skövlingen av regnskogen i den brasilianska debatten?
Ja, alltså den är ju inte så stor egentligen. Alltså det har inte, jag menar, jag tycker vi pratar mer om miljöförstörelse och global uppvärmning i Sverige än vad man gör i Brasilien och Amazonas. Men sen så finns det ju då de här hjältarna då, som Neijinia Cardoso då, som kom till regnskogen för 50 år sedan och har ju liksom följt utvecklingen och stödjer då urfolken, för att urfolken är ju de bästa miljöförsvararna, för de skövlar ju inte, för de lever på skogen. Och de har ju ganska stora reservat, alltså den här Uruewawa-stammen som hon hjälper, de har ju ett område som är stort som hela Västergötland, alltså enormt område. Men i och med att det är så stort så kan de inte bevaka det, så att vita farmare tar sig in bakvägen, fäller träd och placerar ut sin boskap där. Alltså totalt illegalt. Och då får de här urfolken, de går upp sina bevakningsrunder då, och när de hittar de här skövlarna så griper de dem och ringer polisen. Så blir de gripna, men de får ju sällan fängelse. Det fortsätter, så att det är liksom, de jobbar ju verkligen i motvind.
Du nämner här att boskapsägarna är vita. Hur spelar det in i den brasilianska politiska dynamiken?
Ja, alltså det är ju så. Brasilien, vi glömmer det ibland, men det är ju väldigt stort land. Det är världens femte största land. Och det är ju bosatt av europeiska migranter. Och de kom ju framförallt till södra Brasilien där klimatet påminner om Europa. Så att det är tyskar, italienare, en del svenskar också. De kom till de södra delstaterna och började odla upp mark i slutet på 1800-talet. Men redan typ sådär på 50-, 60- och 70-talen, då var ju marken uppodlad. Det fanns liksom inte mer mark. Och då började de här vita farmarna ta sig upp i Amazonas. Inte längs med kusten, utan de liksom tog sig in bakvägen upp i Amazonas med sin boskap. Och de kommer då med sin kultur, sin europeiska kultur, och många av de här är ju då rasister. De tycker inte om urfolken. Det var faktiskt så att det är en hel del som har dödats av de här vita farmarna. Och de farmarna, de har liksom, ja, de är laglösa. Så de ger sig upp laglösa. Och så har de någon slags, den här Oney Rosat, och han har någon slags idé om att det är bara han, de vita, som kan få ordning på Brasilien och regnskogen. Så att de står ovanför lagen. De vill ha fritt fram.
Om vi lyfter blicken och tittar på miljökonsekvenserna, hur märks bränderna och skövlingen lokalt?
Alltså lokalt är det att det är ju väldigt, väldigt mycket rök. Alltså det är ju hundratals bränder. Alltså det kan vara upp mot tusentals. Så att vi var i staden Portovelho. Och där är det ju brandrök hela tiden. Och det sveper in över staden. Och barn andas in den här brandröken. Får åka till sjukhus med andningsproblem. Den finns ju där, va? Och sen så är det ju även problem på andra sätt också, för det med att träden försvinner så ja, då blir det varmare och torrare och blir inget regn, och de där som odlar, så det som är så korkat, för att jag menar, det finns ju även sojabönder där, och de behöver ju regn, men de får ju inte regn lika punktligt längre för att de har skövlat för mycket.
Som du nämnde tidigare så är det ju val i Brasilien nästa höst, och Bolsonaro har just nu låga opinionssiffror. Vilken betydelse kommer valutgången att få för regnskogen?
Ja, alltså är det så att Bolsonaro, trots att han har låga opinionssiffror, ändå lyckas vinna valet genom att skrämma upp befolkningen och säga att Lula da Silva är kommunist och kommer att beslagta egendom, då kommer ju Amazonas dö. Alltså med Bolsonaro som president, det kommer inte Amazonas klara. Så det är väldigt viktigt att inte han vinner. Sen om det blir Lula da Silva eller vem av de andra som kan vinna, det kvittar egentligen. För att det är bara Bolsonaro som har på sin agenda att man ska bränna upp Amazonas. Så att det gäller ju att brassarna tänker på vem de ska rösta på i oktober nästa år. Då.
Så vilka politiska beslut krävs för att skydda regnskogen?
Man måste fortsätta alltså stödja Naturskyddsverket. Sätta dit rätt chefer, alltså chefer som vill skydda Amazonas. Vi ska ju tänka på att vem har varit miljöminister under Bolsonaros tid? Jo, det har ju varit en skövlare som dessutom har åkt fast i en skandal där han har sålt timmer, illegalt skövlat timmer till USA. Så att har man en miljöminister som skövlar och dessutom tjänar egna pengar på det. Nu fick han ju sparken, men ändå, han har ju suttit nästan i 3 år med den politiken. Så man kan ju inte ha en miljöminister som skövlar. Här har vi kallat honom i Brasilien för antimiljöministern, för att han är emot miljön. Då. Så att man behöver ju en ordentlig miljöminister som kan styra upp det hela.
Tack Henrik Brandao Jönsson, DNs Latinamerika-korrespondent.
Tackar.
Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmulakai. Teknik Jonas Lindskog, Bauer Media, och jag heter Ylke Holago.